When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det här är Mellan raderna med Gide och Öhman, en podcast om läsning.
Hej Karin!
Hej Peppe!
Vad har du läst i veckan?
Jo, medan du har umgåtts med en massa Hollywood-kändisar och gått omkring på Coachella med alla andra glamorösa människor. Jag är inte ett dugg avundsjuk, jag bara liksom konstaterar faktum här. Nej, men så har jag försökt läsa lite grann. Jag har försökt läsa, eller läst ganska mycket ska jag säga, i en roman som heter Ormen i Essex av Sarah Perry.
Det låter bekant, har du pratat om den förut?
Nej, jag har inte det. Det är möjligt att den är, har blivit, du har läst om den eller så, för den har blivit väldigt hyllad både i England och i Sverige med fina recensioner. Men jag håller fan inte med, de har fel. Jag ska berätta om det sen. Men förutom att ha levt ett glamoröst liv med Hollywood-kändisar och Eternal Sunshine och så, vad har du läst?
Jag tror du har en lite förvrängd bild av mitt liv här.
Min bild av ditt liv utgår ju från Instagram, inte det sanningen, så att säga.
Okej, men jag säger det. Alltså, mitt liv har faktiskt varit väldigt härligt de senaste dagarna. Varför ska man hymla med det? Jag känner faktiskt ofta så att jag måste snacka ner mitt eget liv.
Det ska ju fan inte göra. Du ska snacka upp det. Eller bara, du kan ju bara förmedla dig som det.
Ja, men alltså jag hade en sån magisk helg på Coachella. Jag är ju verkligen ingen, för mig är alltid festivaler var det att man plumsar omkring i någon slags lerbad och sover i tält och folk är fulla och äckliga och så vidare.
Varför tror du jag aldrig har varit på festival?
Nej, men alltså du är ju som jag. Det är ju, man gör det en gång och sen behöver man aldrig mer göra det. Men så har vi en kompis som så skulle spela på Coachella och så hörde han av sig, eller inte hans fru av sig för han är lite introvert, hörde hans fru av sig och frågade: hej, vill du och Cecilia hänga på?
Du är lite så här: dö,
ja, men
vill vi hänga på?
Jag fick ett sms av Sissan, hon bara skrev: ring nu, utropstecken.
Och släpp allt.
Ja, och det är ju givetvis det jag gjorde. Ja, men så bara såklart åkte vi dit och och det var ju, alltså det är ju en väldigt Instagram-vänlig festival, det måste man ju ändå säga. Där finns ju, det är ju, du vet det där, det är ju mitt ute i öknen, så ljus är ju otroligt fint.
Ja, det är så här vackert snett ljus och alla verkar otroligt snygga och har fantastiska kläder. Det är inte liksom så här Hultsfred, någon gammal jävla flanellskjorta. Och så.
Men här tillåter ju också klimatet
Teva-sandaler.
Att man klär sig snyggt. I och för sig måste jag säga att jag tycker det finns en, ja, men det finns ju en väldigt tydlig Coachella-stil, som du vet, med så här drömfångare och flätor och ja, men så här på gränsen.
Ja, det är lite så här,
är det här nu,
ja,
det kulturell appropriering eller jag tror att folk liksom varit, det fanns, jag såg inte en enda fjäderskrud måste jag ändå säga, så jag tror liksom att budskapet har gått hem någonstans. Det är mycket så här hippie chic så att säga och mycket inga byxor.
Vadå? Alltså ankeborgare?
Nej, inte ankeborgare, men liksom bara trosor eller liksom simdräkt eller då liksom genomskinliga klänningar och byxor eller jeans som tar slut.
Man måste visa liksom det privata, som mina barn säger.
Så amerikanskt.
Ja, jag vet, det är helt sjukt.
My private parts. Ja. Ja, men jag tycker att jag vill inte sitta här och recensera folks kläder på Coachella, för det får mig att känna mig som jag ska vara en 85-åring.
Du vill inte recensera folks privata, men nu är du faktiskt tvungen.
Det kommer inte att recensera en enda röv eller vagina. Det var ju faktiskt otroligt kul. Så gick man från en scen till en annan, och jag är verkligen ingen techno-person. Men jag är mera en hiphop. Fast vet du, jag tycker också det är väldigt svårt med hiphop, för där står man liksom och kollar på Gucci Gang och känner mig så otroligt vit och medelålders. Så står jag där och visste liksom inte att får jag bara gilla det här fullt ut, eller ska jag gå...
Och sen blir det ännu värre, ja, när man försöker börja dansa lite i baktakt, och
exakt,
så blir det så här robot.
Exakt.
Mr. Robotic.
Ja, men... ja, men det var så svårt. Så jag stod där liksom och nickade lite och ja, gjorde... Ja, det var...
Försökte se lite initierad ut liksom.
Ja, men det kändes... Ja, det är svårt att gilla hiphop tycker jag, åtminstone när man är jag. Men jag gillade det ändå. Men sen gick vi upp, sen spelade alltså vår kompis Erik, och då fick vi liksom stå med uppe på scenen bakom honom när han stod vid sitt DJ-boss. Och det var ju någonting jag faktiskt har tänkt på en gång. Hur känns det att stå på en scen där det, och så står det liksom tiotusentals människor framför en nere på golvet och skuttar och hoppar och liksom diggar musiken. Nu var det ju inte jag som spelade.
Det måste vara sån jävla kraft
i
det.
Herregud.
Den energin.
Ja, det var helt otroligt. Så det var verkligen en magisk upplevelse.
Det närmaste jag kommer komma ditt liv kommer ske om, jag tror att det är nästa vecka. Jag ska faktiskt gå på Swedish House Mafia reunion.
Är det, det är sant? Roligt.
Ja, tant Karin kommer ut och skakar.
Nej, vad roligt.
Det är lite otippat.
De ska ha reunion. Alltså jag tror att Erik var en av, alltså jag tror de var fyra medlemmar från början. Och han, men så drog han sig ut liksom innan Swedish House Mafia ens kom igång och blev riktigt stora.
Det närmaste jag kommit om tidigare i mitt liv var att en av bandmedlemmarna gick på samma sån här profylaxkurs som jag och min man. Så vi har andats ihop.
Det är ju väldigt intimt ändå.
Ja, men vi visste ju inte vem han var. Liksom, han bara, ja, jag pysslar lite med musik. Det här var ju länge sedan. Liksom. Ja. Jag ska säga en grej till bara innan vi lämnar Coachella. Ett tips. Titta på Beyoncés film Homecoming, som ligger ute på Netflix, som är en produktion som skildrar hela hennes show som hon hade på Coachella förra året, alltså 2018. Den här kom precis ut på Netflix. Och det är så, det var någon som skrev att det här är liksom ett monument över, jag tror att hon skrev black expression eller svart kulturuttryck. Och den innehåller så många facetter så att säga, eller så många aspekter av Beyoncés politiska övertygelse. Det är mycket om naturligtvis rasfrågan, det är mycket om södern, alltså amerikanska södern, den kulturen, enormt stort fokus på jämställdhet och könsroller. Hon väver liksom ihop allt här, och sen det här musikaliska konstnärliga uttrycket som är väl speciell i den kulturen hon kommer ifrån. Och det är massa koder som man liksom nästan får, som säkert går en förbi, och några har liksom läst mig till, och om man tittar på publikens reaktioner, och du vet de här t-shirtar där det står I got hot sauce in my purse och sådana där saker, hennes här ikoniska Becky with the good hair, de här ikoniska fraserna, och det är jävligt häftigt med Beyoncé och bara den fantastiska artist, fullfjädrade artist hon är, eller konstnär hon är på så många sätt. Nu är inte jag någon R&B-fan. Jag tycker faktiskt att många av hennes låtar är ganska tråkiga, om jag ska vara ärlig. Men jag kan inte få nog av henne liksom som artist, som scengestalt och alla hennes uttryck. Och det tycker jag är skithäftigt att se. Och hon har en hel jäkla orkester på scenen i en stor pyramid med liksom trumslagare, det är blåsorkester, det är som en marching band från en riktig homecoming, en sån här college homecoming fest då, med såna här cheerleaders och stuket liksom, och alla har liksom varsitt, man får se alla auditions när hon plockar in alla dansare.
Ja, för det läste jag, det var liksom en otroligt lång process, att hon tog det på otroligt stort allvar det här, det är 9 månader hon höll på att öva inför den här showen.
Och sen är det ganska hjärtskärande att se också att hon hade i princip fött sina tvillingar och bara så här, jahopp, och så typ några veckor senare bara börjar hon med något otroligt hård diet och träningsprogram för att komma i form till den här perfekt form då, som allting ska ju vara så perfekt till den här showen och hur hon höll på att svimma under de här repetitionerna. Och det här är verkligen ingenting jag förespråkar eller så, men det är ändå fascinerande med att se en artists driv.
Ja. Gud vad sugen jag blir på att se den nu. Jag är väl inne och nosar på den. Ja. Mm.
Peppe, ska vi prata lite om böcker i den här podden?
Yes! Det är en otroligt fräsch idé tycker jag. Hör du, jag har läst Camilla Läckbergs En bur av guld. Jag har faktiskt lyssnat på den.
Så? Who are you?
Ja, men jag vet, jag vet.
Och, gud vad spännande. Jag är helt, om jag inte redan halvlåg i typ på några kuddar skulle jag nästan hamna. Vad har förmått dig till detta?
Det var ju vår gemensamma vän Sissan faktiskt. Vi var ute och red förra veckan tillsammans och så sa hon att hon började lyssna på den och att det var någon slags hon beskrev den som en Thelma and Louise Sidney Sheldon berättelse. Och det tycker jag var, ja men det fick mig att börja lyssna på den. Det här är ju
Sidney Sheldon var ju för yngre lyssnare kan man säga en 80-tals man lite lite föraktfullt kallade den genren för tantsnusk. Det var väldigt mycket erotikskildringar och så var det lite äventyr och ganska mycket glamour och så här Hollywoodmiljöer. Jag älskade Sidney Sheldon när jag var
Sidney Sheldon,
tonåring.
Jackie Collins, alltså sexscenerna.
Herregud, jag tyckte det var toppen. Men hör toppen.
Du vet vissa saker som man lär sig eller inte, ja fan lär sig under den tiden, verkligen sätta sig för evigt igen. Det var någon karaktär i jag kommer inte ihåg om det var Sidney Sheldons eller Jackie Collins böcker som duschade iskallt för det var så bra för hennes bröst, och hölls hennes bröst fasta och fina.
Och, ja, sen höll du på med det i 10 år innan du insåg att det här var
Så det hjälper verkligen inte. Tips.
Nu alla de här genre-litteraturböckerna i den här genren, det handlade också om att kvinnorna på något sätt alltid var någon så här askunge.
Ja, just det.
Var någon askunge-myt. Var så här, någon som var lite så här tafflig och hade dåliga manér och var lite liksom oraffinerad, visade sig då alltid vara så här något kärleksbarn till någon enormt förmögen, du vet, emir någonstans, och sen så fick hon någon omstyling och så blev hon så här otroligt vacker och det går ju rakt in liksom, man älskar ju sånt där i viss ålder när man tycker att ens föräldrar är töntiga, jag är ful och har inga snygga kläder men tänk om jag egentligen faktiskt är,
fan vilken klockren analys. Du är inte min riktiga mamma.
Så fick man komma till något slott där man kunde ha liksom 20 ponnyhästar och garderob.
Priorities.
Klassisk flickfantasi. Ja. Inte fan tänkte man att man skulle rädda miljön och klimatet och liksom skolstrejken. Nej, så där begåvad
alltså, jag känner verkligen att jag var så otroligt mycket dummare när jag var tonåring än vad dagens tonåringare.
Ja, det känner jag också. Och det är ju faktiskt lite hoppfullt.
Ja, jag känner att där måste ju evolutionen ha gjort någonting. Liksom bara försökt kalla bort.
Du och jag skulle inte ha överlevt idag.
Nej,
är
det, ser att, det kanske inte var meningen att vi skulle ha fått barn.
Nej. Ja. Förlåt barnen. Ja.
Nej, de kommer att fixa det, tänker jag.
Jag måste ändå bara säga, jag vet att det är sagt, jättesagt, men fi i helskotta var häftigt det med Greta Thunbergs monumentala erövring av denna planet. Alltså det är helt otroligt att bevittna liksom i realtid hur en människas, hur kommunikation kan ha en sån enorm kraft ändå.
Alltså det är så otroligt. Alltså jag tror liksom att ibland känner jag att svenska medier inte ens ger henne tillräckligt cred med tanke på hur mycket andra, alltså hur mycket medier till exempel här i USA skriver om henne. Att The New Yorker hade en jättestor artikel.
Jag tror inte att de fattar. För liksom att komma på något omslag i Sverige, det är lite så här, ja men det kan liksom du och jag, vår granne, du vet. Så här, det är så litet land och det är så liten mediepool eller vad man ska säga. Men där, att hon är liksom på alla de här stora magasinen och pratar med alla de här människorna. helt att bara det att Obama,
ja, visst är det mäktigt,
lägger ut hennes jäkla TED-talk på sin Twitter. Det är liksom, jag vet inte vad man, om man ska skratta. Fantastiskt. Och så det är någonting med hennes äkthet ju. Ja. Det är ju det där totalt okonstlade, oförställda som kan bero på en, att hon brinner så mycket för sitt ämne, eller att hon är så pass ung, eller att hon är så jävla förbannad, eller att hon har en diagnos och inte, som hon säger själv, har förmåga att liksom nyansera, utan det är svartvitt. Och vad det än är, så är det någonting som griper tag i hela ens hjärta. Liksom. Ja. Man tittar på henne. Jag börjar lipa varje gång. Alltså. Jag tycker det är så
mäktigt.
Otroligt starkt.
Och vet du, ett tecken på att hon, att hur stor hon är ju sättet som, när jag tänker senast Jimmy Åkesson och så här medelålders män, ofta populister, men också från liksom extrem, alltså från högersidan, hur de reagerar, deras liksom panik som tar sig uttryck i aggression, att man till och med går på ett barn liksom, det är ju.
Och hennes respons är ju så fantastiskt intelligent också. Nej, de har helt enkelt inte förstått.
Ja.
Min 11-åring pratade om Greta Thunberg. Ja. Hon har sån här faktiskt klimatångest, ska jag säga, som är tydligen ganska vanligt i just i den här åldern, och det blir vanligare och vanligare. Hon gråter på kvällarna över att jorden håller på att dö. Och det är inte helt, och jag har hört det från ganska många. Ja. Och sen så blir man vuxen och börjar på något sätt blockera ut det med massa psykologiska tekniker som man har, som är förnekelse liksom.
Och försöker rationalisera det.
Jag läser om vad bilar gör, men jag kör min bil för jag rationaliserar. Och så då pratar vi i alla fall om Greta Thunberg och min dotter var så uppfylld av den här, alltså hon är så imponerad av henne. Det är ju mycket, mycket större än någon artist eller någon skådis eller någonting sånt. Och du sa att när du var liten bebis så Gretas mamma höll i dig och då pruttade du i hennes hand. Och det var liksom det största som har hänt Alice. Hon bara, va? Är det sant? Gretas mamma.
Men hör du, alltså jag tycker att Camilla Läckberg är så jävla smart. Hon är en sån, alltså hon har fingret på pulsen. Hon liksom, hon kan trender och hon kan skriva böcker som får folk att vilja läsa. Och det, den här boken, En bur av guld, handlar om den här, en tjej som kommer till storstan från Fjällbacka, en liten ort. Det har hänt någonting fruktansvärt, får vi veta ganska tidigt i historien. Och hon är tvungen att bara lämna skiten och komma, lova sig själv att aldrig återvända. Kommer hon till Stockholm, börjar på Handels, träffar en snubbe som är den alla vill vara ihop med. Han är liksom snygg och rik och sexy, och det han tar henne ganska tidigt till Barcelona, och de har en kärlekshelg där, och hon är liksom allt som man kan, eller han är allt som hon kan drömma om. Och så blir de ihop, och nu ska jag liksom inte spoila det här för mycket, men så du får en uppfattning om ungefär vad den handlar. Han bygger ett företag och hon trampar i kvinnofällan. Hon blir inte färdig med sina studier, utan hon stannar hemma, hon jobbar extra för att han ska kunna få igång de här svåra första åren med företaget, stötta honom. Så blir hon gravid och köter de barnen och tappar självförtroende också. Hon är bara hemma, hon är ju ingen, så hon bara går hemma och liksom längtar efter att få hans godkännande. Och samtidigt, vi får liksom följa med henne nutid, då heter hon Faye, för hon har också bytt namn när hon har flyttat från den här orten. Och samtidigt får vi följa med små glimtar kring hur det var när hon växte upp i den här fruktansvärda familjen med en våldsam pappa. Då heter hon ännu Matilda, om jag vill minnas rätt. Men ganska fort in i historien, trots att man vet att det är ett mörker, så gör Faye någonting som man bara, vänta, gör hon verkligen det här? Kan vår hjältinna verkligen göra någonting sånt här? Och då får vi liksom, ja, men då får vi ett smakprov som läsare på vad hon är kapabel till. Och ja, sen är hon nära på botten, och sen börjar Thelma and Louise hämnden. Jag tänker att det är alldeles genialiskt. Det är liksom Sidney Sheldon, det är bara en fråga om tid innan det skulle bli aktuellt igen med den här sortens litteratur. Plus den här girl power-känslan som man får genom hela boken. Man får liksom, fan, ni trampar på oss, ni liksom, patriarkatet håller på att krossa oss. Men vi kommer att ge igen, och det kommer att bli en blodig hämnd. Och ja, så att jag kan säga att den här kommer, det kommer säkert bli film av den här. Alla kommer att läsa den. Det är liksom stor sommarläsningen för alla som vanligtvis, speciellt sådana som kanske inte läser så mycket böcker. Och jag tror också att folk som har läst hennes deckare kommer inte tveka en sekund att läsa den här och gilla den väldigt mycket. För det finns också små blinkningar till deckargenren. Det är lite, det är ganska mycket våld, det är ganska mycket, det är lite mysterium, man vill veta vad som har hänt. Så det är liksom, hon har inte alls fjärmat sig från den läsargruppen.
Okej, okay. Det var intressant. Det här var ju en väldigt, väldigt positiv recension skulle jag säga.
Ja.
Jag reagerade lite över att du sa att Camilla Läckberg är så jävla smart, sa du sen. Du sa inte liksom bra. Varför valde du
det? Nej, men alltså jag tycker det så... Gud, jag vill inte vara en som säger att gud vad Camilla Läckberg skriver dåliga böcker, för att det, alltså jag vill, för att det säger så många andra än, ja, det hör till nästan att man ska säga att hon är en dålig skribent. Men,
ja, i finkultur i Sverige hörde till att man alltid ska liksom trycka ner Camilla Läckberg och alla andra för övrigt väldigt populära liksom spänningsförfattare, får man säga.
Ja, men verkligen. Men jag tänker också att Camilla Läckberg är så otroligt framgångsrik också internationellt, och det blir liksom ytterligare en, provocerar väldigt många. Fan, jag tycker kanske inte att hon är liksom världens bästa författare, och det här är verkligen en, det är liksom inte den bästa bok jag har läst. Den är, men det är en bok som jättemånga kommer att läsa och älska. Det, så är det.
Men alltså hon är en vansinnigt skicklig leverantör av underhållning.
Ja.
Och det är ju inte alla, vad ska man säga, upphöjda författare är ju inte det. De kan skriva fantastisk prosa, men man blir ändå lite snark ibland liksom, för att man tappar den här pulsen. Så att nu är jag i och för sig ingen expert på Läckberg, ska jag säga, men jag menar, det är så jag förstår hennes författarskap.
Min bild av,
och det är inte så jävla, det är inte så enkelt att göra det.
Verkligen inte. Min bild av henne är att hon är, en orsak till att hon är så framgångsrik är att hon är så fri. Det finns som ingen liksom, hon är inte pretentiös det minsta. Hon skriver för en underhållning. Folk ska, gäng, liksom massan ska gilla det här. Det finns ingenting, inga ambitioner till att bli accepterad någonstans, eller att någon ska tycka att man är tillräckligt bra eller skriver rätt sorts svår eller fin litteratur.
Hon har liksom inga, hon skiter i finrummet. Hon behöver inte komma in där. Hon har sådana här fuck you pengar dessutom.
Exakt. Ja, exakt. Hon kan verkligen gå skratta in i banken och låta folk liksom vara pretentiösa och klädda i svart och liksom skriva jättesorgliga och abstrakta böcker som säljer liksom i 1000 exemplar. Obs, Inge, alltså det är viktigt. Alltså jag tycker att det är viktigt att det finns båda. Det finns alla sorters litteratur. Men jag beundrar henne för hennes liksom, för friheten hon verkar ha i sitt skrivande.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Får jag gå över till den här ormen i Essex?
Ja, det får du verkligen.
Därför att den här är lite tvärtom nästan, vill jag säga, mot det du just beskriver. Mm. Och nu har jag kommit halvvägs och nu lägger jag den här ifrån mig. Ta mig fasen.
Jaha, good for you.
Ja, du som känner mig och min besatthet av Hilary Mantel,
ja,
förstår kanske varför jag plockade upp den här boken när det står så här. Nu ska jag läsa baksidestexten så ni förstår vad det är för slags bok. England 1893. Den unga änkan Cora Seaborn trotsar omgivningens förväntningar när hon lämnar London för landsbygden i Essex, där rykten om ett mytiskt odjur skapar skräck. Tillsammans med traktens präst William Ransom söker Cora svaret på den gåta som kommer att ändra deras liv för alltid. En fascinerande roman som jämförts med Charles Dickens och Hilary Mantel och blivit årets bok i den brittiska bokhandeln. Boom, ja, där var ju jag såld.
Ja, ja, jag skulle verkligen ha lagt ifrån mig den innan jag kom igenom hela baksidestexten. Ja.
Och nu så kan jag bara säga att den som skrev att den som jämför det här med Hilary Mantel kan dra åt skogen. Det här är fan ingen. Det enda har med Hilary Mantel att göra att det är en engelsk historisk roman. Ja, punkt.
Men vadå, varför är det så dåligt då? Eller vad?
Nej, men det är för att det finns ingenting av Hilary Mantels språkliga liksom, raffinemang skulle jag vilja säga. Det här är så, jag kan inte ens prata själv, men
det är så upprörd.
Säga det, men, så här, det här, det, däremot kan jag säga, ja, det liknar Charles Dickens och Thackeray och sådana här brittisk romankonst från 1800-talet ungefär. Det är massa väldigt rikt illustrerade figurer som knyts samman på olika sätt i någon jäkla by, och sen så är det miljöbeskrivningar och väderbeskrivningar och naturbeskrivningar och beskrivningar av det ena och andra och tredje och olika dialekter som pratas och olika änkor som har olika hattar och de, fan vad de håller på liksom. Och sen så är de så här typecast, så att det här är liksom den grumpy, lite kufiska grannen som är håller på och siar om det här odjuret, och den här är en vackra svala men ack lungsjuka hustrun till William Ransom. Oj, oj, oj. Man fattar ju på sidan två att han och Cora liksom kommer få ihop det.
Nej, säger du.
Snark. Ja, nu jag ska bara skicka, nu ska jag så här, randomly ska jag bara läsa här. Det är sant, sa Cora med ett skratt. Parentes. Hon hade velat försvara honom, men hon visste att om hon hade kunnat höra dem där han satt och slumrade i sin sammetsfåtölj på Garrick-klubben skulle han tveklöst ha nickat och skrattat och hållit med. Det är på grund av Martha, hon vände sig mot Stella. Martha är socialist. Nåja, ibland tänker jag att det borde vi vara allihop om vi hade minsta vett i skallen, men för Martha är det lika mycket ett sätt att leva som morgonandakter och aftonbön är för vår kära pastor här. Bla bla bla. Och sen så håller på, och sen så går hon ut i skogen och då är den här Essex-naturen och det är liksom lera och det dryper från olika grenar av olika dagg och det nej.
Träsk. Nej, säger du.
Det är ett litterärt träsk dessutom, som är, eller ett ordträsk. Jag måste liksom gräva mig upp ur det här ordrika träsket och leta efter historien. Halva boken och den satans ormen har inte synts till. Har inte ens liksom snuddat vid vattenytan. Men jag skulle vilja säga så här. Det var en jättegullig tjej på Pocket Shop som liksom rekommenderade den här så varmt. Hon det var just
hon ska dö.
Karaktären och just allting. Nej, jag ska förlåta henne från mina höga hästar här. Nådigt ska jag förlåta. Nej, men hon sa det är en perfekt bok att liksom krypa upp i soffan med. Och du vet, det skulle vara påsklov och vi skulle till landet och sådär. Och jag tror att det är det. Om man gillar den här typen av lite pratiga liksom mysiga och väldigt 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 brittiska romaner, då kan det vara någonting. Om någon av er har läst Sarah Perry eller Ormen i Essex, så den har ju, det är ju en bästsäljare för guds skull. Jag menar, till och med Yukiko Duke som är en väldigt upphöjd bokrecensent, hon tycker att det är en känslig undersökning av vänskapens och kärlekens väsen och en storslagen rundmålning av en brytningstid och ett samhällelig förändring. Ja, du hör vad jag säger. Och sen så var det någon annan, Lotta Olsson, som jag också bullrar högt. En färgrik teater med storslagna effekter i knivskarp, njutbar översättning av, ja just det, översättningen har blivit hyllad också, Eva Johansson. Hur som helst.
Men nej, säger du.
Nej, nej, ge mig då någon annan som just storydriven liksom bok med lite så här plattare karaktärer. Jag måste nästan läsa det nu för att bara klara mig från det här.
Årets bok, då hade hunnit kolla på dem. Finns det någon där du skulle läsa?
Kan inte du dra lite vilka som är nominerade till årets bok?
Här finns bland annat Det dubbelt så bra av Bengt Olsson. Det var någonting, du har ju gillat Bengt Olsson väldigt mycket. Men jag,
ja,
har en känsla,
jag gjorde ju det tills han skrev en väldigt fånig, konstig essä i DN. Som jag, men jag får väl förlåta honom också eftersom jag är på förlåtelsehumör då, uppe på mina, som sagt, ja, på mitt podie av självgodhet. Men ja, och han, jag stod och liksom fingrade på den här senaste roman och så kände jag så, men gud vad deppigt, det handlar om efterkrigstid eller några stackars män som liksom håller på att dö och aldrig får varandra och sådär. Det kändes så jäkla deppigt.
Finland tror jag var involverad i det också.
Ja, och bara en sån sak.
Hallå.
Jag kände bara svårmod. Nej, men det var ju ett misstag, för jag borde ju verkligen ha valt den istället för Sarah Perry här.
Ja, kanske det.
Så det är något jag gärna vill läsa. Vad kommer mer?
Det finns Det som göms i snö, som uppenbarligen är en deckare. Det finns ganska många deckare tycker jag, men det finns det kanske alltid på årets bok. Av Karin Gerhardsen. Jag har inte hört talas om henne tidigare. Så finns det en internationell bestseller som heter En katts resedagbok av Hiro Arikawa.
Okej, okay. Det låter som en sån här Murakami, ja, lite så här kufisk.
Exakt, ja. Jag läste lite om den och då... Och då känns det som det kommer någon slags sorglig överraskning halvvägs in. Och då, alltså jag är en svag människa, men jag pallar inte riktigt jättesorgliga böcker just nu. Jag vet inte vad det är. Jag vill bara, kanske det är för att jorden håller på att gå under. Jag vill bara läsa glada saker.
Vi har gjort den här podden i typ 2,5 år och du har sagt så många gånger. Just nu pallar jag inte sorgliga böcker. Du kan bara komma ut.
Fine, det, okay, så här, vi ser, det, bara, det sån är jag.
Pallar inte sorgliga böcker. Nej. För de kan
göra mig
de
ledsen.
Kan någon annan läsa.
Ja, jag kan inte hantera mina egna känslor. Okay. Ja. Hanna Richel, Påfågelsommar.
Okay.
Manhattan Beach av Jennifer Egan. Den vet jag att min kompis Lisa tipsade mig den förra sommaren. Hon läste den på engelska då, så den är otroligt bra.
Och, ja, och vi har faktiskt haft lyssnare som har tipsat om den också. Den är jag skitsugen på också.
Ja, den ska vi läsa. Mörkret av Ragnar Jonasson. Min Jean Lise Pachinko. Den lät superintressant tycker jag. Det handlar liksom om när 16-åriga Sunja blir gravid, väntar ett liv i skam i 1910-talets Korea. Hon räddas när en ung präst friar och tar henne till Japan. Men tillvaron i det nya landet präglas av både fattigdom och förtryck. En fascinerande och drabbande berättelse om 4 generationers öden, om familjeheder, kärlek, överlevnadskonst och okuvliga kvinnor. Den gick jag igång på. Pachinko.
Ja, mina låter som en pepperbok. Mm. Den där måste du läsa.
Kristoffer Karlsson, Järntecken. Stormvarning, Maria Adolfsson. Jonas Gardells Till minne av en villkorslös kärlek. Kan inte du ta an dig an den, hör du?
Ja, det räcker inte med att jag lyssnar på Marcus och Jonas podd.
Oh, fine, det räcker. Det räcker faktiskt.
Men jag orkar inte höra medelålders mäns mamma och pappa. Förlåt, jag orkar inte det.
Okej, okay, det kan jag förstå faktiskt. Det är okej. Okay. Stina Jackson, eller Jackson, Silvervägen, verkar också vara en deckare. Här, Leila Slimani, Vagvisa. Den du, Karin, den har du läst.
Ja, och den är satan så bra. Och den är jätteotäck, varning, men väldigt, väldigt bra. Läs den på stranden i sommar.
Ja, kanske det är så man ska göra. När man läser någonting mörkt och ganska hemskt så ska man läsa den under solsken när allt är glatt omkring en.
Ja, du kan bara ta med allting till Coachella och bara dansa runt där. Jätteglad, helt obrydd.
Ja, jättebra idé. Men hör du, det var det.
Jag tycker i alla fall väldigt mycket om det här priset. Att det finns årets bok. Och det är jättebra med Augustpriset också. Men jag tycker om att det, jag tycker alltid ska finnas en lite folkligare variant av alla utmärkelser.
Ja, bra sagt. Jag har läst ytterligare en bok som jag skulle vilja säga några ord om. Alltså någon av dina kompisar som jobbar på Volante förlag gav den till mig precis innan jag skulle åka hem från bokmässan i september. Och så är den bara vänta i min bokhylla. Och nu igår när jag ska ta ett bad så tror jag med den. Och den är verkligen superrolig. Den heter Det här kommer att göra ont. Skriven av Adam Kay. Och handlar om hur det är att vara allmänläkare. Den kille som har jobbat som genast, han blev läkare och så berättade han om hur det är att bara kasta sig in i sjukhuset och inte ha en aning om vad man gör. Ja, men den för det första är väldigt cool. Alltså det finns en, den är skriven på med en sån otroligt skön självdistans och det finns nog liksom, nej, det finns något väldigt komiskt i hopplösheten när det bara inte, ja, men när allt bara går åt helvete, när liksom ja. Det bara forsar blod ur alltså patienter och så på något sätt läkarkårens förakt för ortopeder. Visst liksom ett
men för alla i läkarkåren föraktar ortopeder. Ja. Alla bara så här, de där bensågarna. Exakt. Varför är det så? Det finns är det inte ganska coolt att såga i ben? Det är läskigt.
Det är en jätterolig passage när jag säger att när man ska skriva på liksom någonting som läkare, så är det, om en ortoped så räcker det med att man bara sätter sitt handavtryck.
Med blod.
Ja, men får jag läsa en liten? Får jag läsa? Ja. Det är när man blir ST-läkare som man bestämmer sig för vilka områden man ska specialisera sig inom. Om man väljer allmän praktik blir man kvar på sjukhuset ett par år och jobbar inom exempelvis akutsjukvården, allmänmedicin och pediatrik innan man rör sig ut i samhället och belönas med armbågslappar på kavajen och ett ständigt höjt ögonbryn. Om man väljer sjukhusmedicin finns det ett flertal andra vägar längs vilka man kan snubbla fram i blindo. Om man tror sig vara lämpad som kirurg kan man anmäla sig till allt från proktologi till thoraxkirurgi, från neurokirurgi till ortopedi. Nu. Ortopedi är mer eller mindre förbehållet läkarlinjens rugbylaget. Det är knappt mer än lite sågande och spikande. Och jag misstänker att det istället för att underteckna sin anmälan får doppa handen i bläck och göra ett handavtryck. Ja, det är ju, alltså den är väldigt roligt skriven. Jag kände som att du vet, ibland när man hittar något snyggt i sin garderob, så kände jag hittar någonting superbra i min egen bokhylla.
Då blir man så himla himla glad. Särskilt om du har stått där ett tag och liksom varit lite hemligt så där.
Och du vet, jag var så där, ska jag orka bära med den här hela vägen liksom från Sverige till USA. Vet du, böcker väger ju. Men så tog jag den och där ser man. Det var
men läkaryrket är ju så, det är ju så mytomspunnet. Och det är liksom, apropå liksom fuck you jobb, det är ju verkligen så här, alla i ett rum presenterar sig vad man har för yrke. Det är alltid den som är läkare som vinner,
på,
för det är liksom den personen är alltid liksom upphöjd på något vänster. Vi bodde grann med en gynekolog när jag växte upp, och hans fru sa att det är helt hopplöst när de är på så här cocktailfest eller någon parmiddag. Folk liksom smyger fram bara, du Anders, jag har en liten ett litet besvär, liksom bara drog in honom i något rum. Det är ungefär som att han skulle så här,
göra en undersökning där på värdfamiljens säng liksom.
Ja, precis, ta på sig en liten gummihandske där och bara liksom
jag tog med mig ett par stigvyglar. Ursäkta den här otroligt grova generaliseringen, men jag känner att det kanske är mitt jobb i den här podden att dra riktigt tjocka streck. Men jag tänker att kanske läkare utvecklar någon slags förakt, är ett alldeles för starkt ord, men också distans till människor, eftersom om man jobbar med liv och död hela tiden kan man kanske inte vara så väldigt empatisk hela tiden. Och då blir man så där, jag menar, håller folk liksom på en armlängds avstånd och säger att ta en tablett, ta en aspirin, det kommer att bli bra.
Men jag tänker ofta på läkare i psykiatri eller liksom psykologer för all del liksom. Fy fan, att sitta där och höra folk och gnälla över sina grejer liksom. År ut och år in. Jag tänker ofta så här med stor empati på de här stackars parterapeuterna som får sitta och höra på alla våra olika alla relationer. Folk har ju liksom, det är ju samma grejer som återkommer säkerligen hela tiden. Och varje gång jag säger så, då säger han så. Ja. Jag skulle vara jättedålig både läkare förmodligen och parterapeut.
Jag har ett gott råd till er. Skilj er.
Eller så här, skärp dig. Ja. Det där kan,
men det är ju ett råd. Det är ju ett ganska allmängiltigt råd som gäller de flesta av oss. Bara att skärp dig.
Men, vad kul att du hittade en sån bok. Jag gillar för övrigt väldigt mycket, säger jag helt opartiskt, Volantes utgivning, för det är alltid smarta böcker.
Ja, Ja, det kan jag skriva under.
Det kanske är en sån Volante-bok jag måste läsa nu efter den här pladdriga jävla.
Ja, men du måste bara rensa, liksom neutralisera din sinnesstämning och läsa någonting.
En klar tanke liksom, lite vetenskap.
Ja, men läs något om hjärnan, det gör det alltid lugn.
Ja, jag är inte duggnördig. Karin sitter på sitt rum och läser om hjärnforskning. Tänk om jag blir singel, vem vill träffa mig på Tinder med den profilbeskrivningen? Du, vad händer nu då?
Jag är faktiskt otroligt sugen på den där koreanska kvinnan som flyttade till Japan. Så spännande att läsa om olika kulturer och hur det också finns en hierarki där mellan dem. Du vet, tydligen är det finare att vara japan än att vara korean. Jag kommer ihåg när jag bodde i Argentina var det alltid mycket finare. Ja, kanske de tyckte motsatsen i Peru i för sig. Men de var otroligt rasistiska, nu kanske jag tar i. Men de tyckte verkligen de var otroligt mycket finare än peruaner och bolivianer till exempel.
Ja, och när jag bodde i Kina så tyckte ju, det var ju otroligt viktigt för koreanerna att de var just koreaner.
Ja, ja.
Och liksom inte kom från, sydkoreanerna då, inte kom från vare sig Nordkorea eller något annat asiatiskt land.
Vet du vad jag gjorde häromdagen förresten? På Coachella pratade med någon och så presenterade jag mig och sa att jag var svensk, vilket ju verkligen inte är.
Oj, vad spännande. Ja, det gjorde jag liksom,
det bara hände liksom. Ja, men det var kanske bara för att jag var trött på att dra den där harangen. Jag såg så du talar alltså finska och inte svenska.
Åh, det var intressant. En minoritet, berätta mer.
Känns det tryggt.
Trevligt att folk visar intresse. Men.
Ja, men alltså, det var det väldigt, på sistone det var det väldigt mycket förklaringar om att Finland är tvåspråkigt och så bla bla bla. Så jag bara, men alltså det var inte ens medvetet, jag bara körde på och jag är svensk och sen kände jag mig, Peppe, du har ljugit. Du ljög för den här människan.
Synd och skam.
Ja.
Kan tillfalla dig. Men du, får bara fråga, hur mycket knark var det på Coachella?
Det var jag skulle säga, mycket alltså. Överhuvudtaget upplever jag att när folk kommer ur... Ja, men alltså, folk dricker ju nästan ingenting. Det var ju ingen som var full på Coachella. Men alla var jätteglada och artiga och liksom... trevliga mot en. Så det är nog, ja, men det är mycket knark. Och överhuvudtaget tycker jag att när folk kommer ur liksom småbarnslivet här i LA så då sätter
de börjar vilt.
Jag skojar inte då.
Men det är ju jättespännande. När folk kommer ur småbarnslivet här i Sverige, då får de så här kriser och börjar hålla på att springa som tokar och träna och grejer och äta så här grönkål.
Ja, men det väl, känns ju sunt ändå.
Nej, det känns helt maniskt det också. Men jag vet inte, hon knarkar ju så himla
mycket bättre.
Heller.
Ja. Men alkoholen håller i alla fall på. Alkohol är inte så stort längre. Alltså, det dricks ju öl här och vin och sånt.
Av, ja, precis. Det går ju inte för sig när man bor i Kalifornien.
Alltså, vet du, bra, den känner jag att hela västvärlden bara styrs vidare. Alltså bara rör sig framåt liksom med och det är något som motiverar folk att leva, att få bli smalare. Alltså det är det enda som, på vilket sätt de ska strukturera upp sina liv för att bli lite smalare. Det är ju helt sjukt, men ja, välkommen till samtiden liksom.
Det är liksom den psykologiska välfärdssjukdomen är den här smalhetsen och det här kroppshatet som det ju är. Att folk bara, jag strävar efter goals och förbättring och grit och så. Nej, men du är ju aldrig nöjd med dig själv.
Ja.
Liksom. Det är ju det handlar om. Att inte trivas i sig. Det är så förljuget allt det här. Att man är sitt, liksom, man älskar när man är sitt allra bästa. Ja, men de är ju aldrig sitt bästa jag, eftersom man alltid måste gå vidare och bli ännu
förbättra
smalare,
sig
ännu
själv.
Starkare, ännu snyggare och ännu mer hälsosam. Och...
Man får väl bara försöka. Alltså, det är ju lätt att säga älska dig själv. Men jag tänker att man får ju känna så här att hjärnan är någonting som man själv kan ha möjlighet att påverka. Man kan påverka sina tankar och kanske bara öva sig. Du säger att man måste ställa sig framför spegeln varje dag och upprepa mantra att jag älskar dig i kroppen. Men jag tror att man kan, att det på något sätt är sundare att lära sin hjärna att man bara tänka positivt om sig själv och sin egen kropp och ja, men bara kör på.
Jag tycker också det, och sen har folk omkring sig som också ger en liksom mycket kärlek för precis hur man är.
Mm.
Du, ha en jättefin vecka nu i solen, och vi har äntligen fått det i Sverige också, vilket gör alla så mycket gladare
alltså,
som du vet här uppe i Norden.
Nu är den finaste tiden tycker jag i Norden när man kommer ut från den där jävla helvetes tunneln som kallas vintern. Ja. Och så märker man att det är ljust på kvällarna, det börjar liksom, träden börjar knoppa, det är grönt och det doftar, herregud, det är typ bara gator.
Ja. Och nu är det ju körsbärsblom, vet du, så hela Kungsträdgården är ju som en rosa
ja,
sky.
Karin,
liksom.
Jag har också,
otroligt.
Jag har Instagram.
Jaha, nej men jag har ju inte så mycket Instagram. Jag, nej, gick jag har upplevt detta IRL när jag gick igenom Kungsan häromdagen. Så det, och sen så tänker jag på det apropå vetenskap och psykologi, det här med lyckoforskare som säger att vi måste ha svärta och kontraster för att uppleva lycka. Mm. Så att man kanske, nu när vi är ute ur den här helvetestunneln som du säger, då kanske vi kan visa känna någon form av tacksamhet att vi ändå har de här olika årstiderna, för då blir det sån jäkla rush när det väl kommer liksom ljuset.
Ja.
Så får vi tänka.
Det är inte så länge kvar innan vi ses.
Nej, och det är ännu roligare.
Ja, det ska bli så kul. Men hör du, Vina spela in.
Jag har tagit fram utemöblerna så att det snart får komma och slå ner.
Ja, under USA-filten.
Under USA-filten. Puss och kram. Puss och kram. Vi hörs nästa vecka.
Det gör vi. Hej då. Kram, kram. Hej.
Hej då.
Hej.
Du har lyssnat på Mellan raderna med Gide och Öhman. En podcast om läsning med programledarna Karin Gide och Jeanette Öhman. Glöm inte att du kan mejla dem på mellanradernapodden@gmail.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.